Sir Alexander Fleming was a Scottish doctor and scientist who discovered penicillin.
Det är kanske medicinhistoriens viktigaste och mest kända misstag. Den där petriskålen med en bakterieodling i, som för snart 100 år sedan glömdes framme i Alexander Flemings labb när han tog ledigt en månad. Och som under tiden som han latade sig på stranden under sin semester växte till en mögelsvamp som dödade bakterierna. Resultatet blev så småningom medicinen antibiotika, vars betydelse faktiskt inte går att överskatta.
Penicillin was discovered in 1928, but it was not until 1941 that it was produced in useful quantities in England.
För antibiotika är inte bara en livräddare för människor som drabbas av infektionssjukdomar, utan också en förutsättning för en stor del av den avancerade sjukvård som ges på sjukhusen. Allt från kejsarsnitt till cancerbehandlingar och transplantationer, och för att inte tala om alla de som vi under pandemin började kalla för riskgrupper. Alla är de väldigt beroende av tillgång på fungerande antibiotika. Men den här supermedicinen har ju också en hake. Om man inte ser upp så kan bakterier lära sig att överlista den och utveckla resistens. Och det här är ett problem som har vissa likheter med klimatfrågan. Vetenskapen är nämligen rörande överens om att detta är ett verkligt hot. Något som kommer att få stora konsekvenser för sjukvården och något vi är på väg rakt emot. Det har börjat märkas lite här och var. Vissa länder är hårt drabbade, men här i Sverige är vi heller inte helt förskonade. Och det görs försök att stoppa upp utvecklingen, men de riktigt stora, kraftfulla åtgärderna, som också kostar stora pengar, ja, de har vi inte riktigt sett ännu. På ganska många håll i världen så rullar utskrivningar av antibiotika på som om det inte fanns en morgondag. Men som tur är, inte överallt. I dagens Kropp och själ ska vi prata om det som faktiskt görs för att minska risken för att resistenta och framförallt multiresistenta bakterier sprids i samhället. Och hur detta jobbas med på olika nivåer, från småbarn till miljardärer. Så välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och vi ska börja med att lyssna på Jenny Jansson som trodde att hon drabbats av en vanlig förskolesmitta. Men det visade sig vara lite värre än så. Linda Jensen-Kidane har pratat med Jenny.
Jag fick väldigt mycket förkylningar som var långdragna och jobbiga att bli av med. Men det var ändå vanliga förkylningar att jag började med.
Våren 2022 är Jenny Jansson 38 år. Hon bor utanför Säffle med sin man och dotter och jobbar som reporter på Säffle-tidningen. Hennes dotter ska börja förskolan.
Då vet ju alla småbarnsföräldrar att det blir mycket infektioner med små barn.
Veckorna går, förkylningarna avlöser varandra och sen kommer febern.
Så då blev det att jag sökte mig till vårdcentralen och då konstaterade de att jag nog hade fått en lunginflammation. Och då fick jag antibiotika utskrivet för det och började med den här kuren. Och det kändes som att det hjälpte.
Men bara några dagar efter att hon tagit sista tabletten kommer febern tillbaks.
Då sa de det att det kanske var så att du fick en lite för kort kur. Vi förlänger med några dagar till.
Den här gången blir hon inte bättre. Febern stiger och hon blir sängliggande. Nu får hon en annan typ av antibiotika.
Jag blev behandlad med det och då kändes det som att det hjälpte.
Sommaren kommer och Jenny mår äntligen bättre. Hon har också fått veta att hon är gravid. Men så ringer vårdcentralen. Bakterieodlingen visar att hon drabbats av en typ av pneumokocker som utvecklat antibiotikaresistens.
De hörde av sig till mig och frågade liksom, ja, men hur mår du och sådär. Och då sa jag att ja, men nu mår jag bra och det känns som att det har hjälpt. Och då sa de att ja, vi såg här på odlingen att det antibiotika du fick, det borde inte riktigt ta hjälp mot den här bakterien, för vi ser nu här att den har en resistens mot det som du blev behandlad med. Men om du mår bra så får vi tro att det ändå hjälpte, att kroppen kanske lyckades ta hand om det själv.
En solig dag i juli gifter sig Jenny och hennes man. För första gången på månader är hon frisk. Lite matt efter alla infektioner, men hon är fylld av förväntan.
Det var liksom den första stora festen som vi hade efter pandemin. Det var nog en 75 personer.
Bara några dagar efter bröllopet märker Jenny att en förkylning är på gång. Hon har halsont, snuva och feber med frossa.
Man känner ju sig helt urlakad till slut. Utav det här höga febern som man får, och sen så är man kanske sjösvett och så får man feber igen och så håller det liksom på så.
När hon ligger ner i sängen känns det tungt att andas.
Jag fick liksom sova lite halvliggande, halvt upprätt liksom.
Jenny blir inlagd på sjukhus. Hennes blodvärden är låga. Hon får syrgas genom en näsgrimma och antibiotika direkt i blodet. Samtidigt arbetar labbet med att ta reda på vilken antibiotika som kan bita på den resistenta bakterien.
Det kändes ju lite skrämmande och var drabbad av det och liksom veta att all typ av medicin fungerar inte nu. Vad händer om man liksom inte hittar någonting?
Och samtidigt som hon kämpar med infektionen är hon gravid.
Jag kände mig också orolig att jag var så pass sjuk och samtidigt var gravid. Så här, och det kom en barnmorska varje dag och lyssnade liksom på hjärtljuden och sådär för att se så att barnet mådde bra. Och det här komplicerade ju säkert en del av att jag var gravid. Och då var inte alla slags antibiotika som finns lämpliga, utan man var tvungen att ta hänsyn till barnet i magen också.
Men det är inte bara graviditeten som spelar in. Även Jennys sjukdomshistoria. När hon var 24 år fick hon Hodgkins lymfom, en typ av cancer i lymfkörtlarna. Och hon gick igenom en stamcellstransplantation.
Och den här behandlingen fungerar ju så att ens eget immunförsvar slås ut med hjälp av starka cellgifter. Sen får man stamcellerna från donatorn och då byggs ett nytt immunförsvar upp. Den här behandlingen gjorde då att det här nya immunförsvaret kunde liksom ta koll på de sista cancercellerna som inte mitt eget medfödda klarade av att göra. Jag har ju byggt upp ett nytt immunförsvar, men det är inte riktigt lika starkt som om jag inte skulle ha gått igenom detta.
Efter några dagar på sjukhuset får Jenny veta att de hittat ett antibiotika som de tror kan funka. Och det gör det. Jenny börjar må bättre. Hon är fortfarande sliten men får åka hem och fortsätta behandlingen där. Tillfrisknandet håller i sig. Ändå känner hon en viss oro.
Ja, jag var ju orolig för att men hur ska jag klara av den här hösten när det börjar igen med nya infektioner. Och jag frågar på sjukhuset också, hur tycker ni jag ska göra? Kan jag ha mitt barn i förskolan? Eller ska jag försöka hålla henne hemma för att jag ska kunna hålla mig frisk och så? Deras input var väl att det blir en väldigt stor påverkan i barnets liv också och inte vara i förskolan.
Kort efter att Jenny kommer hem från sjukhuset hör Smittskydd Värmland av sig. De vill ta prover på hennes man för att se om han också bär på de resistenta bakterierna. Och det gör han. De frågar också Jenny om hon har någon aning om hur hon kan ha blivit smittad.
Jag tror ju att den kom ifrån min dotter och förskolan från början. Det är ju det troliga, för att den här är väldigt vanlig. Pneumokocker och att barn bär på det och så. Sen är ju inte säkert att barnen blir mer än förkylda utav det. Men det är väl just när den sätter sig och blir en lunginflammation eller sånt där som det ställer till problem.
När hösten kommer händer det Jenny befarat. Hon blir sjuk. När det är som värst får hon en lunginflammation i månaden och måste gång på gång behandlas med antibiotika. Som tur är handlar det inte om några resistenta bakterier denna gång.
Sen blev det ju en ordentlig utredning på mig och man konstaterar ju vad det var i mitt immunförsvar som fallerade. Och sen har jag ju fått en behandling för det som hjälper mig lite grann, så att jag får inte lunginflammation lika ofta nu, men jag har ju fortfarande problem. Jag får ju några infektioner om året, men det är inte varje månad i alla fall längre. Men min förhoppning är väl att i takt med att barnen blir äldre så drar de ju hem färre grejer. När deras immunförsvar bygger upp sig så blir de ju inte lika ofta sjuka, så att de tror ju att det kommer bli bättre för mig inom några år. När jag inte riktigt är mitt uppe i de här värsta småbarnsbakterierna.
Men även om barnen smittar mindre med tiden kan hon aldrig skydda sig helt. Hon är beroende av att antibiotika fungerar. Den ökade resistensen i världen skrämmer henne. Och det är en av anledningarna till att hon undviker att resa till länder där den är hög.
Den har ju varit helt livsavgörande för mig. Dels under min tid som cancerpatient. Och sen även i den situation där jag är nu, där jag är infektionskänslig. Får väldigt ofta infektioner som sätter sig i lungorna. Om inte antibiotika fungerar, då blir ju det jättefarligt. För annars skulle jag ju inte klara mig helt enkelt.
Kristina Tinna Orén är infektionsläkare i Västra Götalandsregionen och medicinsk rådgivare för Strama, som jobbar för att bromsa antibiotikaresistens i Sverige. Det visar sig lite allvarligare än en vanlig dagensmitta som Jenny hade här. Om vi börjar lite grundläggande, vad betyder det att en bakterie är resistent, Tinna?
Ja, det betyder att den har förvärvat resistensgener, brukar vi säga. Det vill säga att de antibiotika som vi brukar använda för att behandla infektioner, de fungerar inte, helt enkelt.
Och har den blivit starkare, eller vad är det som har hänt?
Nej, det har den inte blivit, utan det finns ingen som talar för att bakterier som är resistenta är mer aggressiva på något sätt, snarare motsatsen. Utan det är bara det att de är svårare att behandla, och vi vet inte från början vad vi ska behandla med alltid.
Mm. Kan ni se direkt på en bakterie att den är resistent?
Men först måste man göra en sån här resistensbestämning, som vi säger, som görs på laboratoriet, det som vi hörde om i inslaget. Det är först när vi har fått den som vi kan veta om en bakterie är resistent eller inte.
Mm. Och det som är riktigt farligt här, det som är det stora problemet, är då när man har multiresistens, när man är resistent mot flera. Betyder det att det inte finns någon antibiotika alls som biter på en multiresistent bakterie?
Än så länge så har vi ofta något enstaka preparat kvar, men vi ser att det blir färre och färre, och kanske inte i Sverige, men utomlands så ser vi att de kan vara nästan totalresistenta. Att vi inte har någonting kvar.
Och vad riskerar att hända då?
Ja, då har vi ju ingenting att behandla med. Och har patienten en allvarlig infektion då, så kan de ju dö den här infektionen.
Mm. För Jenny blev ju här ändå väldigt dramatiskt. Hon blev inlagd. Är det ofta det blir så när man har resistenta bakterier?
Det behöver inte bli så. Det beror på om det finns preparat eller antibiotika att ta som man kan ta som tabletter. Då behöver man inte lägga sig in på sjukhus. Men finns det inga antibiotika kvar? Det finns ju många olika sorters antibiotika. Inte bara penicillin. Och finns det inte något sånt preparat kvar som man kan ge som tablett, utan måste ge det som dropp, alltså intravenöst i blodet, då får man lägga in patienten på sjukhus i regel.
Mm. Men om jag har haft resistenta bakterier, löper jag en större risk att få dem igen?
Vi vet ju att man kan bära på resistenta bakterier som Jenny gjorde. Inte minst i tarmen och ibland på huden. Och där kan de vara utan att orsaka infektion. Men så händer någonting som gör att man får infektion. Så de kan finnas kvar även om vi vet att man med tiden brukar bli av med dem, precis som Jenny blev.
Mm. Vi pratar ju om smala och breda antibiotikasorter. Vilken skillnad gör det då om man ska ta hänsyn till det här med resistens? Vilken sorts man får?
det är att föredra att man får smala antibiotika som inte påverkar våran flora, som vi säger. Vi har ju bakterier på hela kroppen och i tarmen, och de finns där och håller schack på till exempel resistenta och även sjukdomsframkallande bakterier. Äter vi breda antibiotika så påverkar vi den här floran mycket mer, och då är de inte lika bra på att hålla andra bakterier i schack. Så det är bättre att få smalspektrum om man kan det.
Mm. Så att om de mer ofarliga bakterierna dör av antibiotikan, så är det gynnsamt för de som är resistenta? Är det så du menar?
Precis.
Och vilken sorts bakterier är det då som har lättast att utveckla resistens?
Det kan i princip alla bakterier göra, men vi ser att de som framförallt ökar idag, det är de bakterierna som vi har i tarmen och som till exempel orsakar urinvägsinfektioner, som är en av de vanligaste infektioner vi har.
Många som får urinvägsinfektion nu för tiden kan ju ha lite svårt att överhuvudtaget få antibiotika utskrivet. Är det bra?
Vi vet ju nästan alla idag att man kan inte behandla virusinfektioner med antibiotika, men det är också så att en del lite lindrigare infektioner kan läka ut av sig själva, och att antibiotika kanske bara gör att man blir friskare någon dag snabbare eller så, men har man påtagliga besvär så ska man naturligtvis få behandling.
Mm. Men de resistenta bakterierna, om man råkar ha dem, så är de inte per definition farligare. Utan lika väl som kroppens eget immunförsvar kan bekämpa många infektioner, så kan de också bekämpa de här bakterierna. Ska jag tolka det så?
Precis, absolut.
Mm. Vi har också med oss Otto Kars, professor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet, och en av dem som drog igång det här Strama-nätverket för 30 år sedan kring antibiotikaresistens. Hur var läget 1995 när ni startade?
Ja, det var ju mycket bättre än vad det är idag förstås, men det var inte bra.
Nej, tillräckligt dåligt för att starta.
Ja, absolut. Mm. Vi hade börjat se det här problemet ändå. Alltså, när jag var underläkare på infektionskliniken i Uppsala, det fanns ju alltid nya antibiotika.
Mm. Och så, det här var då på
70-80-talet. Mm. Och det var ju liksom inte ett problem då, för det fanns alltid någonting nytt att ta till. Läkemedelsindustrin kunde få fram nya antibiotika, och vi var ju inlurade i någon slags känsla av att det där kommer alltid, så kommer det alltid vara.
Mm. Men resistens märkte ni redan
resistens
då?
Märkte vi, och det var det som var grunden till att vi började diskutera, kan vi göra någonting i Sverige för att samordna? Vi visste inte vem som hade data. Det fanns liksom ingen bra samordning. Och Socialstyrelsen hade börjat arbeta med de här utbrotten som var då på daghem, med just de här pneumokockerna som Jenny berättade om. Så att vi fick till slut ihop en informell grupp av myndigheter, expertgrupper, vårdhygien, läkare, veterinärer, som arbetar upp någonting som sen fick namnet Strama. Sen fick vi äntligen lite pengar så vi kunde fortsätta, och sen bildades de lokala Strama-grupperna som Tina berättar om, som arbetar nu i regionerna och som har funnits ända sedan dess. Det här är ett otroligt lyckat koncept, och det blev också väldigt berömt i både EU, i Världshälsoorganisationen och även internationellt.
Mm.
Så vi ska vara tacksamma för det, och det finns nu också en budgetpost för lång tid framåt som ska stödja det här nätverket. Mm.
Och vad är det exakt för åtgärder som ni har försökt att pressa igenom då inom sjukvården?
Ja, först måste man ha en vision egentligen, och den visionen finns inte i världen tyvärr än. Den visionen måste vara att alla som behöver ska ha rätt till effektiva antibiotika när det verkligen behövs, som Jenny till det här fallet. Den typen av patientgrupper är ju de mest drabbade och de som är allvarligast där det inte finns tillgång. Så det var vårt mål ända från början, och då måste man ju se till att man har riktlinjer. De måste alltid omprövas utifrån resistenssituationen nationellt och internationellt, men det är de som är grunden, och så ska man försöka få så stor följsamhet som möjligt till de här riktlinjerna genom att mäta helt enkelt hur läkarna förskriver och hur vårdhygienen utvecklas, och hela det här är ju så brett, alla måste vara med.
Mm. Men är det själva förskrivningen av, jag var själv småbarnsförälder i slutet på 90-talet, det var väldigt mycket penicillin eller antibiotika som skrevs ut då, jämfört med när jag fick nästa barn på början av 2000-talet. Så att, är det liksom, är det där på den nivån vad läkarna skriver ut?
Ja, det finns ju flera drivkrafter, men det är ju en drivkraft, det är absolut. Och det har ju rasat ner förskrivningen till just den, de åldersgrupperna som du pratar om. Det är det som har syns mest i Sverige. Nu går alla åldersgruppers antibiotikaanvändning ner. Men det, den ena är ju drivkraften, och då ska vi komma ihåg bara att det är framförallt hos, till antibiotikaförskrivning till människor som driver. Djuranvändningen är jättestor, djuranvändningen driver också det här. Spridningsmiljön är viktigt, men det är framförallt det som Tina sa, påverkar våra egna bakterier som gör att vi selekterar fram i vår normalflora resistens till drivkrafter. Sen är det spridning, hygien, vattensanitet. Och sen är den tredje komponenten ju att vi måste helt enkelt få igång en mycket, mycket bättre fart på antibiotikautvecklingen.
Vi ska komma till det lite senare. Men man jämför då läget 95 och 2025, 2026 är vi nu. Hur mycket sämre har vi det idag?
Det är ju svårt att säga, sätta en siffra på, men visst är det allvarligare när vi ser att många patienter med svåra sjukdomar som inte riktigt, där man inte hittar rätt medel. Och det som också kom fram i inslaget här är ju att det tar tid att hitta rätt antibiotikum. Mm. Det är en annan problematik som vi har, att det är för långsam diagnostik. Och man får vänta flera dagar för att få reda på vilken bakterie det är och hur resistensen ser ut. Det är inte heller rätt hållbart. Mm. Så att jag tror att man ska sammanfatta det väldigt kort. Vi har gått i en fälla. Det kommer alltid finnas nya antibiotika. Och så har vi glömt bort spridning, användning och de här ekologiska aspekterna som ju våra bönder i Sverige förstod då tidigt, eftersom vi tog bort 1986 redan möjligheten att ge antibiotika till djurfoder.
Som inte är sjuka, ja precis. Ja. Men det här med resistensen, har ju, man har ju liksom vetat, det visste ju redan Fleming, om jag förstår det hela, som
ja, absolut. Han och alla hans medarbetare som också fick, de två medarbetarna som också fick Nobelpriset för precis, ganska precis 80 år sedan, nämnde ju om det här. Och det är ganska förbluffande att vi inte har lyssnat på det. Mm. Det är frustrerande och förbluffande.
Är det felaktig användning av antibiotika som orsaken, eller är det överanvändning, eller vad är det egentligen som är problemet?
Ja, det finns ju en koppling mellan totalanvändningen, oavsett om det är fel eller inte. Så all användning, men naturligtvis är det idag är det ju en uppskattning om att 10 000 ton antibiotika används i onödan till människor.
Det låter mycket.
Det är 30% av all användning verkar vara onödig. Mm. Och det måste ju bort. Så att det är klart att det spelar roll. Men det är totalanvändningen som är det som är drivkraften. Och den måste ner. Så vi kommer aldrig, så länge vi har antibiotika som det viktigaste läkemedlet mot bakteriella infektioner, så kommer vi alltid att ha antibiotikaresistens. Mm. Även om vi använder det så förnuftigt som det bara går.
Men kanske inte en fråga för oss som inte är mikrobiologer eller vad det nu är. Men liksom, kan de här bakterierna bli av med sin resistens?
Ja, det kan de bli, och det blir de också. Om man inte utsätter dem för antibiotika så får de inget övertag. Det här är ju liksom evolution. Så att ju mindre antibiotika man har i miljön, desto större eller mindre chans har de att överleva. Och till slut så kanske de tappar kraften och försvinner helt enkelt. Så att det finns ju en reversibilitet, alltså en återgång. Men det är ju så stora mängder vi använder nu, så att vi ser ändå att målsättningen kanske inte är i första hand att minska, utan åtminstone minska ökningstakten. För att jag tror man får vara realist, alltså det är inte pessimism men realist. Alltså vi kan inte lösa det här problemet permanent, utan vad vi kan göra är att åstadkomma en balans mellan tillgång och efterfrågan. Och det går. Och det går om vi ökar takten. Det är helt övertygad om.
Men det går inte riktigt i rätt riktning då?
Nej. Dödligheten ökar i världen. Antibiotikaanvändningen både till djur och människor fortsätter öka. Även om den har gått ner i Sverige och inom EU en del. Så att det finns mycket kvar.
Vi har en tredje gäst i studion idag. Pernilla Rönnholm som grundat nätverket Prematura Mirakel. Det var på grund av en smärtsam förlust som drabbade dig för 15 år sedan när du var gravid och väntade tvillingar. Kan du berätta vad som hände?
Ja, det stämmer. Jag väntade tvillingar som sagt. Jag själv är tvilling och min pappa är tvilling. Så jag tänkte att det här kommer gå bra. Det gjorde det för mig och det gjorde det för min pappa. Men jag fick mycket förvärkar och det var mycket så jag kände att det var något som inte stämde. Så i vecka 25 så gick vattnet mitt i natten. Och jag blev inlagd på special BB. Där låg jag i 3 veckor med massa olika komplikationer. Så i vecka 28 så födde jag mina flickor.
Mm. Man tog blodprov på dig. För var du sjuk eller misstänkte man att du var sjuk? Eller hur gick det?
Nej, de upptäckte att jag hade en okänd infektion. Så jag fick antibiotika intravenöst i 2 dygn.
Mm.
Det var det jag fick.
Mm. Och så födde du dina 2 flickor i vecka 28. Mm. Kan du berätta hur det var? Vad som hände?
Ja, alltså de mådde ju väldigt bra med tanke på omständigheterna. De behövde bara CPAP, alltså lite andningshjälp. Men på ungefär 4:e dagen så fick vi telefonsamtal om att Kirsten inte mådde så bra. Hon var stresspåverkad. Men att vi behövde inte komma till sjukhuset, för då hade vi en äldre syster hemma.
Mm. Hur var det för dig hela den här?
Ja, det var ju jättetraumatiskt. Alltså det går inte att beskriva. Man hamnar i någon slags... man hamnar i tillstånd bara att överleva. Man tar 1 timme i taget. Och sen då, några timmar senare, så insjuknade Freja.
Den andra dottern?
Ja.
Var du själv sjuk vid det här samtidigt?
Nej.
Eller? Du
Nej.
Hade blivit botad?
Alltså jag kände ju inte någonting. Allting var som vanligt.
Mm. Och det här blev inte bättre. Kan du berätta vad som hände sen?
Ja, de förstod inte riktigt vad det var för någonting. Och på 5:e-6:e dagen tror jag det var, så tog de prover på alla. Det var ju en sal med 15 barn ungefär. Så de tog prover på alla barnen och på föräldrarna. För att se då om det var någonting, som någon bakterie. Och då frågade jag hur lång tid tar det innan vi får resultat. Och då sa de 5 dagar. Och då jag bara kände att det här kommer inte gå bra. Det var bara en magkänsla jag hade. Och det visade sig då att Kirsten hamnade då i respirator. Och på 6:e dagen så gjorde vi nöddop. Och hon blev 8 dagar gammal. Mm. Så hon dog i min famn.
Mm. Jag beklagar verkligen. Mm. Förstod du vad det var som hade hänt?
Inte förrän samma dag när de bad oss stänga av respiratorn. När jag då fick höra att det var sepsis. Och då förstod jag ju allvaret. Jag har ju själv jobbat inom smittskydd, så att då förstod jag att sepsis är ju livsfarligt.
Och din andra dotter, hon var också sjuk samtidigt?
Ja, hon var också allvarligt sjuk. Och jag trodde att hon också skulle dö. Men då på 9:e dagen så fick vi besked då att det var ESBL, Klebsiella pneumoniae.
Det är själva bakterien?
Bakterien, mm. Ja. Multiresistent.
Ja, för de hade fått behandling. Båda flickorna hade behandlats med antibiotika.
Ja, och då fick jag ju veta sen långt senare när Freja var utskriven, så fick jag veta av en läkare att Kösta hade fått 2 sorters antibiotika och Freja hade fått 4 sorters.
Mm. Och det var Freja som
överlevde.
Mm. Mm. Det här med att det var en resistent bakterie, det var någonting som du ändå kände till eftersom du har jobbat med det här.
Ja.
Vad väckte det för tankar hos dig?
Jag trodde ju att det här... Jag var chockad.
Mm.
Jag trodde inte att det här skulle hända mig. Att det är det här någonting som... salmonella och sånt där, visst. Men en sån här liksom multiresistent sjukdom, tarmsjukdom, om man säger så. Det liksom är... Det trodde jag aldrig att jag skulle... Jag brukar säga det är mitt möte med antibiotikaresistens.
Mm. Hur hade flickorna smittats av det här?
Jag fick information om att de smittades när jag födde flickorna.
Via under förlossningen?
Ja, det är den information jag har fått.
Mm. Och hur kändes det att få den?
Tufft. Riktigt tufft. Det är ju på grund av mig.
Mm. Mm. Jag förstår, det är 15 år sedan och fortfarande väldigt smärtsam.
Väldigt.
Ja, det förstår jag. Du befann dig också i en väldigt svår situation med, mm. med en dotter som du har förlorat och samtidigt en nyfödd dotter mm. som behövde dig.
Mm.
Hur klarade du dig igenom? Hur var det att vara i den situationen?
Ja, jag fick ju PTSD. Det var ju att sitta med kängurumetoden och så samtidigt sitta och planera en begravning. Det är liksom, sjukvården är inte förberedd för det. Hur man bemöter föräldrarna och liksom, det står tvilling 1 och tvilling 2 och så får man fråga, ja, men var är tvilling 1 någonstans? Och så får man, då bryter man ihop och så, ja, det är liksom, man, det är som att man får riva av plåstret hela tiden. Men det var ju, jag hade ju också en äldre dotter som var 3 år, så att, jag brukar säga att det är som att man blir knivhuggen 1000 gånger och man måste ändå resa sig upp.
Mm. Och för att på något vis göra någonting av den här hemska situationen så grundar du den här prematurföreningen Mirakel.
Ja.
Vad vill du med den?
Jag vill vara med och förbättra och förändra och påverka. För jag tycker att trots att det nu gått 15 år, så speciellt när det gäller politiker, så tycker jag att det finns mycket att göra där. Det är valår i år och det debatteras ingenting.
Kring den här frågan med antibiotikaresistens.
Precis.
Mm. Mm.
Och ändå så anses det som ett av samhällets största hot. En tyst pandemi.
Mm. Otto Kars och Tina Orén finns också med. Tina, prematura barn, födande mödrar. Är de särskilt sårbara när det handlar om multiresistenta bakterier?
Ja, de nyfödda barnen är ju mottagliga för resistens. De är mottagliga för alla bakterier. De är ju inom citationstecken sterila när de är i magen. Och sen när de kommer ut så får de moderns bakterieflora på sig. Och sen plockar de upp bakterier i omgivning. Så de är ju väldigt mottagliga. Och är de då födda för tidigt så har de ju mycket svårare att klara sig, och vi ser idag att utomlands att det framförallt är de som drabbas av allvarliga infektioner då med multiresistenta bakterier, där det finns gott om det.
Mm. För att det är liksom naturligt att man alltid smittar sitt barn vid själva förlossningen så att säga, om man har en bakterie med goda och dåliga bakterier.
Ja, det är ju mammans bakterier som överförs i samband med förlossningen, och det är bra. Det är ju så det ska vara. Så att, har man sen otur att bära på en resistent bakterie i sin tarm, så finns det en risk att barnet kan bli bärare av de bakterierna och i värsta fall få en infektion.
Mm. Kan det här även ha betydelse vid kejsarsnitt? Risken för multiresistenta bakterier då? Att öka risken på något sätt?
Det är ju så att då passerar ju inte barnet förlossningskanalen, och då blir man ju inte smittad på samma sätt. Samtidigt vet vi att det är bra för barnen att få mammans flora i samband med förlossningen. Så att ur det perspektivet är inte kejsarsnitt bättre.
Nej. Vi pratar alltså om antibiotikaresistenta bakterier idag, och vi har ju konstaterat att vi genom historien har gjort en del misstag, så kanske är det dags att se till att det blir rätt från början nu. I Lycksele i Västerbottens län har vår reporter Linda Jensen Kidane hittat en förskola som engagerat sig mycket i arbetet mot antibiotikaresistens, och barnen har också en viktig roll.
Då får du dra upp ärmarna. Starta kranen.
Barnskötaren Sanna Rubinsson står vid ett av de låga handfaten på Hedlunda förskola, en bit utanför Lycksele.
Så blöt du hela händerna.
Ett barn från småbarnsavdelningen tvättar händerna med hennes hjälp.
Ska du få tvål utan mig?
Lunchen är över och snart är det vila.
Så, och så gör vi bubblor.
Är det bubblorna?
Hedlunda förskola är den första i Lycksele kommun som har blivit diplomerad som friskare förskola. Diplomet är ett erkännande för förskolans arbete med smittskydd och hygien. Ett initiativ som bland annat Folkhälsomyndigheten står bakom.
Så vi jobbar systematiskt kring smitta, hygien och infektioner, så att vi i slutändan ska få friskare barn och fröknar. vilket i sin tur kan minska på onödiga antibiotikabehandlingar förhoppningsvis.
Sanna jobbar på förskolans småbarnsavdelning och är också hälsoombud. När smitta bryter ut på förskolan skärps rutinerna direkt, berättar Sanna.
Då sätter vi in extra hygienstäd helt enkelt. Alltså vi tvättar upp leksaker, vi tvättar upp filtar, kuddar. Allt som vi har på avdelningen städas ju upp grundligt. Det finns dolda smittkällor, dragkedja på jacka, overall, skosnören, knäppe på hjälmen bland annat. Att sånt måste städas av också.
Och för att få med sig barnen på tåget har de använt sig av olika experiment. Till exempel pepparexperimentet.
För att visa på hur viktigt det är att man tvättar händerna med tvål. Då har man en tallrik med vatten och så har man svartpeppar där i. Då leker vi att svartpepparkornen är basiller. Då får barnet stoppa ner ett finger i tallriken. Och vad händer då? Då fastnar basillerna på fingret. Sen får barnet då tvåra in fingret igen och så stoppa ner i tallriken. Och då fastnar inte basillerna. Så då visar man ju på hur viktigt det är med tvål och vad tvålen gör för oss när vi tvättar oss. Med våra yngsta barn så har vi jobbat mycket med bubblor när vi ska tvätta händerna. Så det går åt en hel del tvål när vi skapar bubblor. Och det är någonting som de här yngre barnen har tyckt har varit jätteroligt. Sen har vi även låtsas duka upp för Mellis. Att vi inte har tvättat händerna då när vi ska göra det. Då har vi använt oss av färg som vi har målat på våra händer. Så då visar vi att färgen det är ju basillerna. Och så dukar vi fram muggar och bröd och andra grejer. Då fick ju barnen se hur basillerna från händerna kan förflytta sig till andra ställen vi tar på.
Efter mer än 1,5 år i projektet ser Sanna hur barnen har fått in rutinerna.
När vi har varit ute och vi klär av oss i hallen, då säger vi att nu får du gå och tvätta dina händer. Då går de raka spåret in på toaletten, de startar kran, de blöter upp sina händer och så tvålpumpen den är lite för trög. Så då väntar de ju på att vi ska komma och ge dem tvål och så knuggar de in sina bubblor på händerna och sköljer av.
De håller till och med koll på varandra.
Man kan höra hur de frågar varandra om de har tagit tvål vid handtvätt eller så kan de påminna varandra om att man ska hosta i armväcket om det är någon som råkar hosta rakt ut. Så de är ju väldigt med på tåget.
Vårdnadshavarna har också en viktig roll i arbetet med att minska smittspridningen. Genom att till exempel inte skicka barnen till förskolan om de är sjuka eller att vara uppmärksamma på symptom. Och ibland är det faktiskt barnen som får lära föräldrarna hur man ska göra.
Det kan ju hända att vi är i matsalen till frukost och så är det vårdnadshavarna som kommer in med sina barn under frukoststund. Då vill ju barnen tvätta sina händer innan de ska in i matsalen. Så de påminner väl att jag måste in hit först och tvätta mina händer innan vi kan gå vidare.
Siffror från Lycksele kommun visar att sjukfrånvaron bland förskolepersonalen har gått ner sedan projektet drog igång. Det finns inga siffror på barnen, men Sanna tycker att även de verkar friskare.
Kan vi göra någon liten skillnad så tycker jag att det är värt det. Och det här projektet är ju ingenting vi lägger på hyllan om ett år, utan jag tänker att det är så här vi ska jobba nu och framöver. Så att vi kan minska den här smittspridningen och onödiga antibiotikabehandlingar.
Otto Kars, seniorprofessor som jobbat med antibiotikaresistens under decennier. Tina Orén, infektionsläkare och ansvarig för strama i Västra Götalandsregionen. Och Pernilla Rönnholm som jobbar med föreningen Prematur Mirakel finns med i programmet idag. Vad tänker ni om det här sättet att jobba inom förskolan, att storstäda så fort det kommer in en smitta på förskolan? Vad säger du, Tina?
Jo, det är viktigt att man inte sprider smitta och det blir ganska tydligt i reportaget det här att där man har sina händer är där man riskerar att flytta smitta. Så att, det är viktigt.
Är det på förskolan som risken är bland de största för att sprida resistenta bakterier skulle du säga?
Det är svårt att säga. Vi kan ju riskera att sprida dem även på våra sjukhus. Så att, och sinsemellan. Så att, men de här små barnen har ju mycket luftvägsinfektioner. När man hostar och nyser så riskerar man ju att sprida smitta, till exempel med sådana här resistenta pneumokocker, om man bär på dem.
Mm. Vad säger du, Otto?
Jag tror att det kanske är största insatsen man gör, som också kom fram, är att man minskar smittspridningen av virusinfektioner, som i sin tur ger upphov till feber, hosta, förkylning och kanske ett läkarbesök och kanske en onödig antibiotikabehandling. Så jag tror att trycka ner infektionsproblematiken generellt tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Och jag tror att det här är ju också ett exempel på det du sa med klimatfrågan. Alltså alla måste ju vara med i det här på något sätt. Det är ju hela samhället, alla individer, alla myndigheter, alla måste delta.
Förr fanns det ju i äldre tider, innan vi hade så mycket penicillin och så modern sjukvård, så fanns det ju en mycket större medvetenhet kring att man kunde sprida smitta mellan varandra. Man skulle tvätta händerna noga, man fick inte leka i lövhögar och vad det nu var, som man sa. Borde vi ta oss tillbaka lite mer ditåt, tycker du?
Nej, det tror jag inte, men vi kan ju bara minnas hur det var med pandemin. Vad som hände med det, där var ju att vi höll ju distans. Det var det som gällde, och det påverkade ju också antibiotikaanvändningen väldigt kraftigt i Sverige och många andra länder. Så att det är klart att det finns en balanspunkt här också, i det sociala umgänget måste finnas och vi måste umgås med varandra. Men det är klart att när man är förkyld och när man hostar och snuvar, så ska man kanske inte vara så nära andra.
Nej. Vad tänker du, Pernilla, som jobbar med småbarn?
Alltså jag tycker ju det här var en jättebra idé. Det påminner mig om karies och bakterius när jag var liten.
Som handlade om tänder.
Ja, just det. Mm. Men att, det är ju där det behöver informera från grunden. Det är viktigt att informera allmänheten hur vi kan vara en del av lösningen. Många tror att det krävs jättestora åtgärder, men det är ganska så enkla saker som att tvätta händerna efter toalettbesök och det krävs ganska enkla medel.
Mm. Det finns ju då en väldigt massa olika sorters antibiotika, men stämmer det att det är väldigt få helt nya sorter som har kommit fram de senaste 40 åren, 30 åren?
Det är absolut sant.
Mm. Varför det?
Ja, alltså det är många som säger att det beror på att läkemedelsföretagen inte tjänar pengar, tillräckligt mycket pengar, som man gör för till exempel cancerläkemedel och andra storsäljare. Och det är delvis sant, men det är absolut inte det huvudsakliga skälet till att de stora läkemedelsföretagen, de allra flesta, slutade med det här. Det var därför att det var för svårt.
Fram till en viss tid så jobbade alla med det?
Ja, då var 15-20 av de största företagen var med. Och det hjälpte oss ju då, men det gjorde ju också att vi inte såg problemet i grunden, vad som drev det.
Mm.
Så att, men det var svårt.
Men slutade de alla sen på en gång och utveckla?
Nej, inte på en gång, nej. Men ett efter ett slutade, därför att man fick inte fram någonting. Och det är ju i sig ett obehagligt problem. Därför att då är det ju vetenskapligt svårt. Då handlar det inte bara om ekonomi och nya marknadsmodell, utan då är det verkligen att få till någonting från grunden. Så jag skulle vilja säga att det här systemet som byggde på att läkemedelsindustrin alltid tog fram nya antibiotika, det har kollapsat för länge sedan. Den senaste antibiotikaklassen kom ungefär för 40 år sedan. Men det finns ljus i tunneln, men det är ett svagt ljus än så länge. Men det kom några nya medel, ett nytt medel mot gonorré till exempel.
Ja, det läste man ju om här om månaden bara.
Som har en ny verktygsmekanism, och det har vi väntat på länge, därför att det har spridit sig i världen väldigt många multiresistenta, nästan totalresistenta stammar. Men för många andra bakterier, som den här gramnegativa tarmbakterierna som vi har pratat om och som Pernillas barn drabbades av, där är det fortfarande väldigt, väldigt lite som finns i det så kallade pipeline. Alltså. Mm.
Man tycker att det borde finnas lite pengar i det här.
Ja, det gör ju det. Det finns väldigt mycket pengar, men det finns inte tillräckligt mycket pengar för att de stora läkemedelsföretagen ska vara intresserade nu. Och då måste man bygga om det från början. Då måste man starta med att de kemister och de läkemedelsföretagsrepresentanter som fortfarande kan det får samla sig. Alltså. Det är alltså know-how. Kunskapen har ju också sviktat under årens lopp. Så att man måste starta från början.
Mm. Och, jag vet att du var på samma möte som Bill Gates häromdagen. Lyckades du få honom intresserad av det här?
Jag fick inte prata med honom själv.
Nej.
Och det hade jag inte förväntat mig heller. Men Nej. Det som de har gjort, Gates Foundation, alltså stiftelsen, och tillsammans med två andra filantropiska stiftelser, det är att just göra det här. Att starta ett gemensamt projekt med 17 olika länder och forskare från 17 olika länder för att börja se vad är det vi kan få fram. Och sen måste man fylla på det här, hela kedjan måste byggas om. Och det är en lång resa, men det går ju. Det är inte så vansinnigt dyrt att få igång det här forskningssamarbetet som behövs. Det behövs helt enkelt bara förståelse och några andra ytterligare filantroper eller länder som går in och stöttar det. Så får vi börja där.
Mm.
Och sen får vi under tiden lära oss att vara mycket mer sparsamma med det som kommer ut. Och också se till att hygienen förbättras och att vatten och sanitet, som driver det här i många låginkomstländer också, får tillräckliga resurser. Mm.
För de här bakterierna sprids inte bara mellan personer utan även via vatten och sånt.
Ja, så miljön i stort, va, är ju en spridningsfaktor. Där är ju, dels så sprids, det kommer ut i avlopp, det kommer ut från läkemedelsfabriker. Och i miljön så möts ju både antibiotika och resistensgener. Och där kan det uppstå nya resistensmekanismer som i sin tur sen i kretsloppet når in till både djur och människor. Så att miljöaspekterna är inte, ska vi inte underskatta alls, tvärtom.
Mm. Än så länge så har vi varit relativt förskonade från större spridning av multiresistenta bakterier i Sverige. Men inom sjukvården så har utbrott förekommit ändå. Så här har det låtit i nyheterna.
Södra Älvsborgs sjukhus har fått ett stort utbrott av multiresistenta bakterier. Hittills har 11 fall bekräftats, det skriver Borås Tidning. Det första fallet av tarmbakterien VRE konstaterades i mitten på augusti. 11 fall hittades.
Antibiotikaresistenta bakterien VRE har upptäckts på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Vid en screening hittades 15 patienter som bar på den svårbehandlade bakterien.
Sen sommaren 2023 har den multiresistenta tarmbakterien Klebsiella spridits på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. 100 patienter har sedan dess smittats. 2023 anmälde sig själva TIVO efter några dödsfall.
150 personer har smittats av en multiresistent bakterie när de vårdats på Sahlgrenska sjukhuset. En orsak till utbrottet tros vara bristande städning enligt sjukhuset.
En ung kvinna och en äldre man dog efter att ha smittats av en multiresistent bakterie på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Mm. Några nyheter under åren. Tina och Ren som jobbar med den här frågan i Västra Götaland. Hur allvarliga har de här utbrotten varit?
Gudskelov är det ju inte många patienter som har avlidit efter att ha blivit smittade med de här bakterierna. Utan många av de fallen som man hittar är ju personer som är bärare av dem. Men blir man bärare så kan man ju också bli sjuk och få en infektion av dem.
Vi har ju tidigare pratat om en bakterie som ofta finns i samband med urinvägsinfektion. Här pratade vi om VRE, Klebsiella. Vad är det för sorts bakterier?
Både VRE som är en entrokock och Klebsiella finns ju i våran tarmflora. Där kan vi sprida smitta om vi förorenar miljön. Och både Klebsiella och entrokocker har en tendens att vilja fastna i miljön. Så här när det gäller smittspridning med dem är det väldigt viktigt att vi är noggranna med städningen och noggranna med det som vi kallar för basala hygienrutiner. Det är ju alltid viktigt det här att personalen sköter basala hygienrutiner, att vi inte sprider smitta mellan våra patienter och att patienterna inte sprider smitta mellan varandra.
Mm. Vad händer konkret då på ett sjukhus när en sån här bakterie tar sig in? Blir det liksom som under pandemin med isolering och klädbyten, eller hur går det till?
Ja, om man upptäcker en patient som bär på en multiresistent bakterie så brukar man försöka vårda den här patienten på ett eget rum om man har tillgång till det, och då gärna också med egen toalett. För övrigt så är det inte så stor skillnad, utan det är möjligheten att vårda dem på enkelrum. Sen vet vi att om vi har överbeläggningar och brist på personal så ökar det risken för smittspridning. Och det ökar också risken för smittspridning om vi flyttar runt patienter väldigt mycket mellan vårdrum och avdelningar. För då blir det ju flera personer som exponeras. Men det viktiga är att försöka vårda patienten på enkel lunda där det är möjligt. Och att sköta basala hygienrutiner.
Mm. Men det verkar ju inte heller helt enkelt att få bort den här smittan om man väl har fått den. Den kan gömma sig på alla möjliga ställen.
Ja, vissa av de här resistenta bakterierna har en tendens att bita sig fast i miljön och gömma sig där. Inte minst VRE, sådana här resistenta entrokocker.
Och när du pratar om miljön, vad menar du då?
Ja, då menar jag på ytor i patientrummet till exempel.
Mm.
Ofta där man då har sina händer.
Går det att helt bli av med de här bakterierna i sjukvården?
Ja, det gör det. Men det kräver mycket insatser och det kostar pengar. Framförallt om man måste ha en bra städning, så det är viktigt att den personalen som utför städningen kan städa på rätt sätt.
Ja, för om man har haft en patient med multiresistenta bakterier på ett rum så kan man behöva att verkligen sanera ner i avloppet. Är det så?
Ja, alltså det finns ju inte minst den här klebsiellan som omtalades i inslaget på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Där har man sett att bakterierna har gömt sig i vattenlåsen i handfat och så. Mm. Och då har man till och med tvingats byta ut handfaten.
Och om det här, den här utvecklingen går åt det sämre hållet, vad kan vi tänka oss i framtiden? Hur ser det ut i andra länder? Kan vi tänka oss att det blir speciella avdelningar för patienter med multiresistenta bakterier? Vad tror du?
Ja, jag har till och med hört det omvända, att man försöker skydda de som inte bär på en resistent bakterie så att man isolerar dem. Det finns exempel från det i Sydeuropa. Men vi ska kunna sköta de här patienterna på alla typer av vårdavdelningar. Mm. Och det kommer vi bli tvungna att göra, för vi kommer inte kunna ha så massa enskilda avdelningar. Även om vi ibland fortfarande i Sverige flyttar patienter till exempel till infektionskliniker när man har bättre förutsättningar för att isolera patienter.
Mm. Pernilla Rönneholm, du som jobbar med den här frågan kring för tidigt födda barn. Du nämnde att det är valår i år. Vad skulle du vilja att politikerna gjorde eller tog tag i den här frågan?
Alltså jag vill ju se att man säger att antibiotikaresistens är den största tysta pandemin och att det är jätteallvarligt. Men politikerna visar ju inte det när de inte tar upp det i sina partiledardebatter till exempel. De har inte den här frågan högt på agendan. Det går inte ihop. De måste visa mer tydligt att det här tar de på allvar. Och vad gör de åt det? Vad för förutsättningar kan de göra för att förbättra situationen i samhället? Och så, sen också är det jätteviktigt att informera allmänheten hur de kan vara en del av lösningen.
Mm. Vad säger du, Otokars? Vad kan vi vanliga göra?
Ja, det är som Pernilla säger, absolut. Skaffa sig kunskap, debattera, skriva och ställa krav. Alltså jag har ju följt den här frågan internationellt så många år. Det finns ju väldigt mycket bra som har hänt, ska vi komma ihåg också. Det finns en FN-deklaration till exempel. Det finns väldigt många åtaganden, men de har inte infriats. Det finns fortfarande en okunskap och en oförståelse i
mycket
världen.
Mycket snack och lite verkstad.
Ja, absolut. Och här tror jag Sverige och tillsammans med andra nordiska länder och kanske några starka länder från södra halvklotet kan bilda en ny kraft, för att vi måste få upp det här på en mycket högre nivå. Man ser inte riktigt allvaret ännu.
Nej. Tinna, om vi ska bara gå ner på verkstadsnivån, vad är det jag ska göra som vanlig människa?
Ja, det har vi ju sagt flera gånger idag. Vi ska inte äta antibiotika i onödan. Och det är vi väldigt bra på i Sverige idag. Vi vet att man inte behöver antibiotika för luftvägsinfektioner. Och idag söker ju patienter ibland bara för att få besked på att de faktiskt inte behöver antibiotika.
Då, det tar vi med oss. Jag måste väl avbryta det där. Tack så mycket Kristina Tinna Orén, medicinsk ansvarig för Strama i Västra Götaland och infektionsläkare. Tack Otto Kars, seniorprofessor i Uppsala och en av grundarna till nätverket Strama som jobbar mot antibiotikaresistens. Och Pernilla Rönnholm, grundare av föreningen Prematurmirakel som också jobbar med att skapa debatt kring antibiotikaresistens. Vi hörde också Jenny Jansson och personal på Hedlunda förskola i Lycksele. Reporter idag, det var Linda Jensen-Kedane. Nästa vecka pratar vi om relationer som utmanas av att den ena personen är på autismspektrat. Hur bär man sig åt för att förstå varandra trots att man fungerar olika? Det pratar vi om en vecka. Stina Näslund producerar, Astrid Anka Krona sköter tekniken och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.